Det ligger i en mänsklig betinget lov och tänkning att det du tänker och det du påstår och det du framhåller är dialektisk i sin natur, i den betydning att det har i sig både det positiva och det negativa. För hvis Gud nå utelukkes totalt som det är, eller han introduceras i deistisk betydning bara som person som är där, så man har nog liksom ett stämpel på dyden, ikke sant? Men att han ellers inte blandar sig, så betyder det att hvis han inte blandar sig och aldrig har blandat sig, så är det Guds ord som jag nu håller i hånden här, så Bibeln, det har per definition sitt utgångspunkt här. Och då fejler detta ord detsamma som alla ting i världen fejler: entydighet. Akkurat som du har sykdom och sundhet, och som du har det friske och det förfallne, som du har det höjborne och det korrupte, som du ser i alla människors moral, dyden och det avskyliga, hela tiden är det stede i alla människor, i dig och mig, har alltid varit. Hvis du står med det som utgångspunkt, vill det som är skapt av religion, av människor, också vara farvet av det. Med andra ord, alltså sagt enkelt och populärt, Bibeln är inte mer politisk som kilde än något annat som har mänsklig upprinnelse. Och det är det man kallar den sorta kritiska eller liberala hållning till Guds ord, som har rammat alla kristna kyrkor och oss adventistsamfundet. Det är vi klara över, inte sant? Den uppfattning att Guds ord inte är till att stole på, det är gott. Det är en sån karisma över det, och det virker höjnande, och det är det bästa som människan har producerat, men det är människan som har producerat det. Och för de människan har producerat det, så är det inte mer att stole på än vad som ellers kommer från mänsklig håll. Det är alltså utgångspunkten. För exempel, vill man då per definition utelukka från detta skriv något som man ellers inte kan tillskriva människor. Vi kan inte tillskriva människor ämnet till att se in i framtiden. Man har många parapsykologiska försök på prekognition, så kallt, alltså ämnet till att se in i framtiden. Ryan på Yale universitet i sin tid, han har alltid imponerat mig. Han lagt 10,000 kortförsök för att se om man statistiskt kunde påvisa att människa ämne till att se in i framtiden. Men den signifikans han fick fram med att jättevis kort kan man diskutera, samtidigt som man på Bibels basis måste ta höjde för paranormala fenomener, hvor han får information om vilket kort som där ligger. Men det tar man ju inte höjde för man har ju nettopp inte den kilde, och det är den ämne man undersöker. Så man brukar premissen som konklusion och konklusion som premiss, och man biter sig själv i halen när man går i en evig cirkel. Så det är vittnesbud om prekognition, men förklaringen bibelsett ville vara en okult, och den statistiska signifikans ville vara intressant för oss, men den vill inte vara sann i bibelsk betydning. Och vi har aldrig kunnat tillskriva människor och känna framtiden. Därför den uppfattning vi har, för exempel att vi som är ett profetiskt folk, att 1844 för oss brukar det, att det är känt från uppenbaring 500 år före Kristus, faller med en gång till jorden. Varför gör det lite... ge lite information i den förbindelse. Hvis jag här tegner upp den judiska kalender, så kan det illustrera vad jag är efter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 månader i det judiska heliga år, som löper från påsketid omkring till september-oktober om hösten. Ett sånt stycke ut av kalenderåret som man kallade det heliga året, som vi kallade det heliga år, som begynte i den första månaden med påske, och i den tredje månaden fick pinse, och i den syvende månaden fick Jom Kippur, eller den stora försoningsdag eller domens dag. Vi har alltid förstått att en sådan regime eller en sådan förvaltning som man hade i helgedomen hade betydning, och den fick och har fått och har stadig en avgörande betydning för oss som ett folk i vår förståelse av vem vi är. Med andra ord, vi är uppenbaringsbestämt. Vi är inte bestämt ut för ett mänskligt påfund. Och jag kan illustrera det på denna måte här. Visst det är någon nya här och unga här som inte är så säkra, så vet du att den första månad i det heliga år, så kallt Abib, där hade man den första dag som en ny månedag. Man hade den tionde dag som den dag man satte lammet till side som skulle slaktas. Den fjortonde som var dagen för att slakta påskelammet. Den femtonde i den första månaden var påskesabbatten, en av dessa sju speciella sabbatter i året som inte har något med en ukentlig sabbat att göra. Och den 16:e så synger man en sån kornnek i tempel som symboler på nytt liv. Och den 21:e i den samma månaden var den sista sabbat, alltså en uke efter den 15:e, som inrammet den usyrade bröds högtid. Det var liksom datorna där i den första månaden. Så prägde man att regna från den här sabbat. 7 gånger 7 sabbatter kom till 49, och så dagen därefter, den 15:e dag, det tillsvarar den 6:e dag i den 3:e månad, och det blev då pinse. Alltså 50 dagar efter påskesabbatten var det pinse. Och så kom man fram till den 7:e månad, och den första dagen den 7:e månad var en speciell nymånedag. De hade ju nymånedag var första dag i alla månader hela året, men den var speciell här och hette basunfesten, är det inte det vi kallar det? Så den första dag i den 7:e månad, och så hade man den 10:e igen, det var nämligen Jom Kippur eller domens dag, och så hade man den 15:e akkurat som där, och så hade man den 21:e lövhyttefesten. Så du hade dessa speciella sabbatterna här 1, 2 och 3, 4, 5, 6, och den 7:e blivit av, den är här självklart. Och så kommer det som markerar vårt tankemönster i motsättning till det som jag beskriver utifrån den franska revolutions mänskliga grundlag. Det är det att Kristus, när han kom till världen och döde, som vi säger alltså där symboliskt i helgedomens förgår, så döde han efter denna kalender såväl som han döde efter profetien om helgedomen. Det husker ju från den första kväll vi var samlat här att från 457 före Kristus så löper man in i så här 70 uker eller 490 år, och hvor vi hade då år 34 på slutten här, år 27 som hans dåp, och så år 31 för Jesu död, alltså mitten av den sista uke, den 70:e uke av de 70. Det var den som var debatterat om, som andra har flyttat till världens ände och så vidare. Nu glömmer vi allt det, men det var poängen. Denna profeti kunde fortälla dig att Jesus skulle dö i år 31 på vår kalender då. Den kunde fortälla oss att han skulle dö i den första månaden. Och så kunde den fortälla dig att han skulle dö den 14:e i den första månaden. Och han kunde, hvis du ville, också fortälla dig att han skulle dö omkring 3-tiden, mitt mellan de 2 aftonstunder, alltså mitt på eftermiddagen, vilket Jesus gjorde. Det vill säga att när Jesus kommer in i världen så dör han som lammet som blir slaktet, den typ efter helgedomen. Det betyder hans mission. Och han följer den högtidskalender med påske, pinse och Jom Kippur som hör till den där typen framställning av frälsningsplan. Och han dör efter den profeti, den messias profeti som berättar hur när matoffer och slaktoffer ska upphöra i mitten av uken. Och så kan man säga som populärt att detta här kunde man veta. Ja, så kunde man också veta att 50 dagar efter den begivenhet där, så skulle han sända helgon, vilket han gjorde. Sant? Den 6:e i den jödiska, på den jödiska kalender, det är samma år, 50 dagar efter det bara. Men så kommer det, han måste göra detsamma, det vill säga han måste begynna sin tjänste i den himmelska helgedoms allerheligste efter den typen framställning i helgedomen, efter den kalender, efter den profeti som löper samman med denne och går fram till 1844. Och så säger jag som syndagsadventist, den profeti eller det profetiska utsagn, det uppenbaringsutsagn, det som markerar att universum är öppet och världen är öppen, det utsagn som berättar vem Jesus är, vad hans mission är det samma utsagn som berättar mig vilken mission jag har. Är inte det flott? Jag sa det var väldigt fint att hålla sabbat, för där möts man med himlens och jordens skaper på hans speciella inbjudelse. Jag säger dig, det finaste man kan vara är syvende dags adventist. Denne profeti om Jesus berättar vad han vill med världen. Det är den samma profeti som berättar mig vad jag nu bör göra och vad jag bör befatta mig med efter vad han nu gör, ikke sant? Kan du säga att det är ett uppenbaringsgrundlag för ens existens? Kan du säga det? Motstycke är alltså detta här. Vår Gud är död, eller att det är en Gud men han har inte sagt något. För mig är Gud till och han har sagt något. Och så får allt den här speciella valör som vi är efter. Därför, hvis vi vill beskytta människor mot övergrepp, så må vi alltid tala för religionsfrihet och rätten till att yttra sin religion, tala fritt om vad man tror, och det innebär helt automatiskt att du är nödt att säga någon emot. Det går inte att vara religiös i världen, för världen är pluralistisk. Människa är gott och människa är ont. Människa är plus och människa är minus. Människa är yin och yang, som det heter idag. Och hvis du yttrar dig, är du nödd till att komma i konflikt. Och det är den konflikt du har rätt till att ha. Är du med på det? Du är nödd att ha rätt till att protestera. Och någon må bli motsagt när du utsäger något på religiös basis.